Jag tänkte säga att det är en börshaj, men det är en lånehaj snarare.
Lånehaj, börshaj.
Börshaj. Det är en helt annan film.
Jag vill att du investerar i Apple.
Rich, Ratch, Philly, boom, boom, boom. Och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy Filmar Niklas. Avsnitt nummer, fan nu kan jag ha fel, 57, har jag rätt?
Yes, det har du.
Det har jag, och den som hörde, han som pratade bort det var Emilio Spinetti.
Tja.
Niklas inte med oss idag, jo det är, hej Niklas.
Dags att kliva upp nu.
Du vaknar upp i din alkoholfyllda dimma.
That's right.
Som vanligt så spelar vi in det här på söndagar, och eftersom Niklas är ju, lever någon slags snuskigt ungkarlsliv, så är du ute varje natt.
Så 30-årskrisen som är framme.
Ja.
Ja, jag kan ju säga att jag var på Färsing igår. Jag var där med tre klasskamrater som alla är yngre än vad jag är. En av tjejerna är 10 år yngre än vad jag är. De dansade in på Färsing. När jag skulle komma in så säger tjejen i kassan: hallå, dig vill jag faktiskt ha lägg på.
Vilket sus.
Ja, hela Färsing såhär, stannade. Då är min kväll gjord.
Var det gospel house till på hög nivå?
Ja, det var det. Jag prioriterade bort Melodifestivalen i år och gick vidare till något lite tyngre, kände jag.
Ja, det är starkt gjort av dig.
Ja, såg ni Melodifestivalen?
Ja, faktiskt. Jag har följt en slavisk nu de tre senaste avsnitten. Dock är det inte mitt fel, utan det är mina föräldrars fel. Som jag jobbade sent en natt, och så kom jag hem. Då satt min flickvän, som är korean och vet inte vad Melodifestivalen är för någonting, satt de med mina föräldrar. Och sen när det var klart så sa hon så här: det här är det bästa som jag har sett i hela mitt liv. Vilket betyder att de tre senaste avsnitten har jag tvungen att sitta med henne. Och
hennes favorit, visste hon varför hon flyttade till Sverige.
Vad sa du?
Helt plötsligt visste hon varför hon hade flyttat till Sverige.
Hon hade sin favorit redan från början, det var ju Robin. Hon grinade ju när han åkte iväg till andra chansen. Men nu vann han ju igår också, grattis, grattis. Men sen Niklas pappa, som jag följer slaviskt på Facebook, la ju upp en bild i morse när han var i Vällingby. Och vi bor ju i närheten av Vällingby här. Där han, Robin tydligen var och uppträdde live, och så råkade jag säga det. Och då la han sig på golvet och grinade ännu mer.
Missa sin chans.
Han har till och med ett nickname här: The Second Boyfriend.
Oh, jävlar, så pass alltså.
Konkurrens. Jag har den här feta, orakade killen Robin, den här unga, snygga bröstmuskler. Det är kontrasten hon är ute efter. Ena dagen, andra dagen, jag vet inte, oxfilé.
Lite som dagens podcast, en så här fin blandning som man kan ta lite om man vill.
Ja, och vad menas med det, Niklas?
Hallå?
Ja. Ja, det var dåligt. Fortsätter du med det?
Jo, men absolut. Vi har, alla vi tre har valt ut varsin film. Och utan att tänka på någon typ av kontext eller någonting, att allt ska liksom ha något tema. Så det blir tre väldigt olika filmer.
Precis som du säger, vi representerar en varsin film. Och jag tror att man får nästan förklara på varför man har valt att vi ska se den här filmen.
Kan jag bara få komma in med en liten så här ordvits här? Tommy, du sa ju förra veckan att det var en gott och blandat påse. Man skulle också kunna säga att det är ett sorts poddpurri.
Jag tänkte säga incestpåse.
Ja. Fast nu förstör ju du mitt skämt. Det var jättekul tills du förstörde det.
Tills mitt vart ännu bättre. Nej, men podd. Ja, okej.
Vi köper det. Varför har ni valt era filmer?
Ska vi ta... Eller ska vi... Ska vi presentera filmerna vilka vi har valt först då? Och så bara tar vi dem en i taget istället.
Vi gör väl så då. Right. jag har valt Silent Hill Revelation 3D. För jag behövde någonting lättsmält.
Niklas, du är ju helt fel nu. Vi har sagt att vi ska börja recensera Peta. Och sen tar vi Deliver Us. Jag tar över nu, är det okej?
Okay? Hallå?
Snälla, ta över.
Ja, Tommy. Led oss hem.
får jag säga tre filmer här. Pieta som jag har valt. Och sen hoppar vi in i dokumentärfilmen Deliver Us From Evil. Som Emilio har valt. Och yes. Sen blir det lite skräck för de... Jag vet inte.
Yngre åldrarna. Och jag.
Ja, och Niklas. Silent Hill Revelation 3D. Uppföljaren till Silent Hill.
Skräck för folk som får lägga på fashing.
Ja. Nej, det vet jag inte.
Mm. Vi hoppar rakt in då på första filmen. Vi har ju ingen nyhet vi måste prata om. Iron Man 3-trailern kom ut. Den var jävla pissdålig. Vi fortsätter då. Jag har ju valt Pieta.
Mm. Eller Pieta.
Hur talar man här? Jag säger alltid Pieta som det är ett bröd.
Pieta.
Okej. Okay. Som är Kim Ki-duks senaste film som vann... jävla Lejon vann det väl? Good Lejon i Venedig.
Precis.
Precis, bra, då fick jag det rätt. Han har ju också regisserat de här Livets jul och Järntrean som jag har sett innan. Det är bara de jag har sett av honom innan. Sen har han gjort också ut Samaritan Girl och The Bow är väl rätt så känd också.
The Isle är väl ganska känd.
Ja, det är möjligt. Man brukar se den på DVD-hyllorna ibland. Den här nakna tjejen som håller för brösten.
Förbjöds ett tag i Storbritannien för att den innehåller djurplågeri.
Inte det Livets jul du pratar om när han dödar sköldpaddan?
Nej, det är Isle. Då flår de en groda och hugger av kropps eller delar av fiskar.
Alltså det här måste vi prata om. Jag tycker vi gör det lite efter vi har pratat lite mer om filmen.
Ja,
det är någonting med koreaner och...
Plåga djur.
Ja.
Mm. Hur som helst, hans senaste dundersuccé, Pieta, förlåt Emilio, nu har det uttal i...
Det är lugnt, vi köper det.
Som är väl en gammal målning, alltså namnet på en gammal målning som Michelangelo gjorde där det är... Fan, är det Maria som har dopp?
Det måste vara Maria som håller i Jesus döda kropp, tror jag.
Nej, det är inte Jesus väl, det är inte David.
Jag vet inte, hon håller i en kropp.
Ja. Det är historien här. Ah, skit i samma. Men det har väl rätt mycket parallell till historien också. Vad det handlar om. Hur som helst så var det jätteomtyckt där borta i Venedig. Jag har varit svinpeppad på scen här. När den gick upp i Stockholms filmfestival också. Dock såg jag inte den. Och sen fick jag läsa massor med recensioner. Eller jag hörde lite så här podcast. Och då hörde jag folk som sa typ så här. Jag somnade efter 10 minuter. Och det här var det värsta jag sett i hela mitt liv. Typ så här. Det är så jävla tråkig. Och
då tänker Tommy direkt. Så här, oh, här är någonting jag kan verka svår om jag gillar.
Nej. Men då sket jag faktiskt i den. Då tänkte jag så här, den har bara blivit så här,
sågad.
Jävla överskattad sen när den har fått komma ut i allmänheten. Så, nej, men om man läser betyg, särskilt på filmtips, jag säger inte att de representerar en jävla kvalitetsbetyg eller någonting, så ligger den typ så här på 1 eller 2 år typ och sånt där. Så jag, peppen försvann ju nästan på direkten tills jag såg om Järntrean med min flickvän. Och bara tänkte såhär, shit, det här som jag älskar, Järntrean är svinbra alltså. Och då var jag tvungen att fortsätta på den här Kim Ki-duk. Och tänkte såhär, men jag måste se Peter. Och hon ville ju också se Peter. Som den vart någon slags, inte succé i Korea, som hans film aldrig blir succé i Korea. Som de är rätt så smala, men den är ju känd i alla fall. Så handlar det om en kille, jag kommer inte ihåg hans namn, som är en slags lånehaj. Vilket betyder att han går runt till folk som är skyldig. Man kan väl säga någon slags Yakuza-förening. De har väl inte Yakuza, men det är väl någon slags maffiaförening som de har lånat pengar av och inte kunnat betala tillbaka. Vilket han betyder att han besöker upp de här människorna och skadar dem rejält. Gör dem... nästan, eller flesta handikappade nästan, för att kunna ta ut det i försäkringspengar och sen betala tillbaks de här.
Alltså det är ju brutala grejer, att pugga av en hand på någon.
Så ner dem från typ såhär 10 meter typ.
Och... Ja, så de aldrig kommer kunna använda sina ben igen och sådana saker.
Ja, så de nästan blir liksom grönsaker efteråt.
Musikill.
Ja. Dock en dag så kommer en äldre kvinna som börjar förfölja honom och tränger sig in på hans liv och påstår också att det är hans mamma. Bara han inte köper det helt och hållet eftersom hans mamma har... Han har väl bara glömt bort, men han
blev lämnad när han föddes precis. Så han har levt hela sitt liv utan sina päron och så helt plötsligt dyker hans morsa upp och han köper väl inte det direkt.
Nej, och nu vill hon har väl fattat sitt misstag att Hon vill be om förlåtelse, därför liksom vill hon ta igen allting som gått förlorat och lära känna sin son igen. Så hon förföljer honom när hon gör alla de här grejerna medan han ber henne att dra åt helvete. Sen blir det mer och mer intima relationer och han börjar tveka mer och mer om det är hans mamma eller inte. Och mer ska man inte säga egentligen kanske.
Nej, det är väl det som filmen handlar om mer. Alltså det här med att han är en lånekille som skadar folk är ju mer en introduktion till honom som karaktär. Sen är ju själva filmen om relationen mellan honom och sin mamma liksom.
Mm. Mm.
Samtidigt som det spelar en viktig roll i...
Ja, självklart. Jag menar, det är ju han är ju den här personen som går runt och skadar folk. Det är hans jobb liksom.
Mm.
Så det är ju självklart en jättestor del av storyn. Men själva fokuset är ju ändå på de två.
Och det befinner sig i en sån skön smutsig del av Soul också. Jag gillar det.
Alltså industridel. Vad är det? Shang-Chong eller någonting.
Det lät lite kinesiskt.
Ja, så det lät lite för jävligt. Mm.
Men vad tyckte ni om filmen då?
Alltså jag såg ju den här efter att du hade hyllat den. Och bara höjt den till skyarna och jag blev ju så jävla besviken. Alltså det är en okej film, men jag tycker inte den är så jävla bra som du har fått den att låta som. Alltså den är jävligt långsam. Den är väl fin på sitt sätt.
Fin?
Ja, men alltså jag menar, alltså, den är ju rätt koreansk. Eller alltså, rent allmänt vad säger man, östasiatisk i sitt berättarsätt och i sitt tema.
Hur definierar du det?
Vi måste ta det lite lugnt här nu. Vi har inte hunnit prata. Vi brukar alltid förbereda programmen innan vi så här, pratar om filmen och sånt. Vi har också förberett vårt schema och sådär. Men fan, vi får ta det lugnt med spoilers här nu.
Ja, gud.
Jag ska inte
spoila. Den är ju svår att prata om utan att spoila. Liksom. Mm. Man egentligen vill prata om spoiler ju sjukt mycket av filmen faktiskt. Alltså introduktionen som jag sa nu i början är ju bara de första kvarten, 20 minuterna. Och sen börjar det hända massor med andra grejer som man inte vill gå in på. Mm. Tyckte jag i alla fall.
Nej, precis. Men jag tycker ändå att alltså, det är värt att nämna saker som... utan att nämna speciellt... Alltså, första scenen i filmen, alltså det börjar med en onaniscen i princip. Mm. Och det är lite det jag tänker på när jag alltså, tänker... Alltså, och jag tycker ändå det här är värt att prata om. Lite kring filmen, inte just om filmen, men just koreansk och japansk filmkultur tycker jag är väldigt intressant, just det här med att det är väldigt mycket sex och konstigt sex, inte alltid, alltså det är väldigt mycket fetishgrejer i mainstreamfilmer i Korea och Japan mer än vad det är i till exempel Hollywoodfilmer. I Hollywoodfilmer så är det självklart väldigt, väldigt mycket sex, men det är en helt annan typ av sex. Än
mer sensuellt. Är det,
ja, precis. Ja. Det här är väldigt mycket mer rått och...
Smutsigt.
Väldigt smutsigt och elakt på något sätt. Det är väldigt mycket smärta mer, känns det som, i japansk och koreansk film när det kommer till sex och väldigt mycket våld rent allmänt. Och jag tycker det är så intressant i när man kollar på det, för att en film ska ju på något sätt spegla ett samhälle oavsett om det är fiktivt eller satiriskt eller realistiskt. Det är alltid någon form av spegling till den världen där man baserar de här historierna. Och det är så fascinerande när man kollar på till exempel Japan. Jag har inte så jättestor koll på Korea. Jag har ju bara varit där ett par gånger. Men i Japan så till exempel, alltså att allting ska ju vara så nertystat när det kommer till sex. Det är sex överallt. På tv hela tiden, alla posters, på affischer på väggarna, sexshoppar överallt.
Speltidningar framsida.
Speltidningar framsida, alltså gamla gubbar som sitter och läser porr på tunnelbanan, och det är ingen som bryr sig för det är helt naturligt.
Det värsta av allt är pedofilkulturen i Japan. Jag vet inte hur det är i Korea, men de har ett stort problem i Japan när det kommer till dagis. Att förr i tiden, alltså nu när man går förbi dagis i Japan så är ju så här höga murar. Man hör ju bara barnen som håller på att springa runt där inne. Man kan ju inte se in på dagis i Japan.
Det är en anledning.
Problem under det här under 40- och 50-talet, för det var så mycket män som stod utanför och onanerade medan barnen lekte. Det är helt sjukt egentligen.
Alltså det är helt stort. Det är precis det. Och du går in på liksom japanska rustningar. Don Quixote, och liksom du kan köpa allt, du kan köpa en stekpanna och en tvättmaskin, och så har de alltid en hel avdelning om, med bara sexleksaker och cosplay och skoluniformer och grejer. Skoluniformer som dessutom finns i resten av butiken också. Det är väldigt mycket sex i den här kulturen. Men när du som person, som individ, så ska du inte prata om sex. Alltså det är väldigt, väldigt tyst. Du ska vara liksom oskuld egentligen typ hela ditt liv. Eller i alla fall agera som det. Och det är så konstigt att just i de här kulturerna så har de mest, och japaner har ju mest, eller minst sex i världen när man kollar på statistik. Och ändå så är deras filmer så otroligt grova när det kommer till just sex och våld. Och jag tycker det är bara så intressant att, alltså vad är det som gör att det är den kulturen som spårar ur när det kommer till film? Ippie Tai är ju också liksom hemskt sex. Och extremt mycket våld.
Nej, jag vet inte, jag kan ju bara hålla med dig. Jag har ingen svar på det. Men jag förstår exakt vad du vill komma till.
Mm.
Men är det dåligt eller är det bra?
Men det är det jag inte vet. Alltså för att det är liksom, alltså jag kan ju säga, varken säga att det är det ena eller det andra. Alltså det är bara intressant. Är väl där, så långt jag kan gå.
Egentligen. Alltså för det första är det inte super mycket sex i den här filmen. Men när det väl händer så är det verkligen allmänt.
Men precis som du säger, när det väl händer även i Pietà så är det liksom,
man ryggar tillbaks.
Det är inte lugnt.
Nej, verkligen inte. Vad tycker du om den här filmen, Niklas, om du ska in lite?
Jo, jag var ju inställd på att det skulle vara lite stört, om man säger. Du räckte med att läsa premissen så förstod man att det är ingen så här mainstream historia vi snackar om. Det är ju som Emilio säger, tempot är ju ganska lågt och det är filmen, i alla fall i början av filmen. Det är väldigt dystert och det här upplägget med att den här lånehajen besöker alla de här maskinisterna och slår ner dem och torterar dem. Det blir ju ganska upprepande i längden, men samtidigt så, jag vet inte, jag sjönk in i filmen på ett bra sätt ändå. Det här liksom lite monotona gjorde att jag kom in i den på ett bra sätt, och sen när det väl börjar hända saker, oväntade vändningar, då drabbas man liksom desto mer på något sätt. Och jag tycker att den växte och växte nästan ju längre den gick.
Alltså den har ju, som du säger, alltså, nästan någon typ av rytm.
Ja, verkligen.
Man
kan vara så klassisk musik som börjar lugnt i början med små trallarätter och sen kommer hela orkestern igång mot slutet liksom.
Mm.
Och sen avslutar med en liten flöjt.
ja, men
något sånt.
Det kan vi liksom säga. Mm. Får lite oldboy-vibbar ibland också att, i känslan, och det är ett väldigt bra betyg.
Bra, för det tänkte jag också på. Och jag tycker det ändå ramar in liksom för vad koreansk film är. Eller varför jag älskar koreansk film så jävla mycket. Jag tycker att de är det land som gör bäst film i världen just nu, senaste 5-10 åren. Och det är det här råa, smutsiga, ibland väldigt blodiga och groteska, men liksom det är lite som Quentin-filmerna när de blir så här blodiga och groteska, liksom att man ryggar tillbaks, men man vill ändå fortsätta titta, för man, antingen så hejar man på karaktären eller så hoppas man att liksom någon av karaktärerna ska få den här hämnden liksom utlöst liksom.
Mm.
Det är som så sexigt. Jag vet inte, det är någonting med koreansk film och liksom hämnd. Jag vet inte vad det är. De är väldigt hämndlystna där borta.
Långsint folk.
om man säger så här, det är, dels tycker jag det är jättekul att se Sydkorea igen då, eftersom vi var där nyss. Så det är lite gråare än jag minns det i den här filmen. Men det är en skön känsla. Men samtidigt, jag skulle nog kanske inte, om man inte har sett någon koreansk film innan, så tror jag väl kanske inte att den här är jättelämplig att börja med. Det måste ju finnas lättare inkörsportar.
Ja, verkligen.
Om jag bjuder morsan på middag någon gång, så är det inte den här filmen jag sätter på. Alltså, som vi ser tillsammans sen. Det är ganska plågsamt. Ja.
För att försvara lite så här, men för att vara liksom den här har väl ändå fått någon slags indie-stämpel, så här kulturstämpel, att jag tror folk som kanske bara läser synopsisen och tittar på bilden kan känna sig ren så här, åh herregud, det här kommer bli svårt. Men den är ju inte svår att förstå, den har ingen så här, det är klart det finns budskap, men den är ju inte så här att det finns så här dolda, gömda budskap man sitter klurar och så här, lugna, eller lura på det efteråt, utan man får verkligen korten på bordet. Sen titelns film spelar ju roll i slutet på filmen. Och jag tycker de verkligen, det är det de lyckas med. De lyckas ju knyta ihop säcken rejält faktiskt.
Ja, men som sagt, den blir bättre och bättre tycker jag.
Jag tror det kan vara att jag hade så extremt låga förväntningar faktiskt. När till och med liksom inledningen så suckade jag, för han var så dåligt sminkad, kommer jag ihåg. Att han var någon slags syntpop-smink hade han nästan på sig. Nej, väldigt hård,
konstig frisyr.
Ja, nej, jag tänkte mest på hans jävla eyeliner.
Ja, han har jättestark eyeliner och sådana här lila guldsvart hår.
Ja, och folk så här, jag somnar efter 10-20 minuter, det här var bland sämst, jag vill bara springa ut ur biografen. Läste jag vissa och hörde många som sa när de hade sett den på Stockholms filmfestival. Och tänkte så här, shit, det här kom, ja men, långa långsamma bilder. Men jag tyckte ändå det fanns, som du sa, liksom, visst den började lite långsamt som en slags inledning för att komma och lära känna karaktärerna. Men jag vet inte, jag satt ändå liksom spänd och var nyfiken på vad som skulle hända och vilka vändningar som skulle komma hända.
Alltså, jag tror att jag var precis tvärtom. Alltså att jag hade så höga förväntningar så att jag blev besviken.
Ah, det här jävla förväntningarna. Alltså. Man ska sluta hålla på och hype. Okay. Man ska börja köra... Hallå? Vad menar du? Ja. Man ska börja köra liksom så här omvänd psykologi i fortsättningen när man presenterar filmer.
Ja,
jag ska bara
nästan.
Säga att allting är så jävla skit. Alltså.
Ja, men nästan. Bara se den här filmen. Vadå? Är den bra eller dålig? Ja, bara se den.
Oh, herregud, när du ska se Iron Man 3, jag kommer bara hylla den i början. Det är den bästa hacken för vi har sett genom tiderna.
Ja.
Men blir ni sugna på, jag vet inte om ni har sett några Kim Ki-duk-filmer innan. Blir ni sugna att fortsätta? Jag kan ju säga att de är relativt lika varandra. Att det är den här säcken. Han knyter ihop säcken väldigt bra i sina filmer.
Alltså jag skulle definitivt kunna se fler, men det är ingenting jag är jättetaggad på. Alltså den var okej. Okay. Alltså den var varken bra eller dålig tycker jag. Jag tycker den var helt okej okay, och jag skulle definitivt kunna se fler. Men det ligger lite längre ner på listan än att jag skulle ta tag i det nu.
Niklas?
Ja, jag tänker mig att Järntrean är jag lite sugen på. Det är väl hans mest kända, kan man säga det?
Ja. Eller Livets jul, han är väl också där.
Du som har sett de här filmerna, vilken ska man gå vidare med efter Peta?
Oj, det beror på helt och hållet vilket humör. Järntrean är väl lite mer så här kärlekshistoria. Huvudkaraktärerna har ju inte en enda dialog i den filmen, förutom mot slutet. Men den är ju inte helt dialoglös, det är ju dialog hela tiden i filmen, fast birollerna pratar ju runt omkring dem. Väldigt snyggt, medan Livets jul är väl lite mer en religiös ton, eftersom man följer någon slags buddhist i hans år.
Okay.
Då Kim Ki-duk själv spelar huvudrollen mot slutet. Man följer ett barn som växer upp som buddhist och så spelar väl Kim Ki-duk liksom sluttappen där. Som den huvudrollsinnehavaren. Så det är väl fyra stycken olika skådespel som spelar huvudrollsinnehavaren, tror jag. Eller tre kanske.
Mm-hmm. Ja, det blir väl någon av dem då.
Jag har båda två, om du vill låna. Den där jävla lånehögen som du har hemma hos dig just nu.
Ja, vi kan vänta med det kanske.
Ja, nästa film är ju en filmtitel som jag brukar citera när jag brukar träffa Emilio. Och vad är det för något vi ska prata nu då, Emilio?
Åh, du är så kul, Tommy. Vi ska...
Det var det bästa jag kunde komma på. Låt mig vara din valp.
Ja, nej, okej. Okay. Och det känns så sjukt att vi sitter och skrattar när vi pratar om det här. Vi ska prata om Deliver Us From Evil. En dokumentärfilm om den irländska prästen Oliver O'Grady, tror jag han heter.
Innan du berättar vad filmen handlar om, varför ville du se den här? Det var ju du som valde den.
Ja, jag tänker faktiskt ge en shoutout till Ulrika på jobbet som tipsade mig om den här. Vi satt och snackade film och dokumentärer. Jag älskar dokumentärer och då tipsade hon mig om den här. Och jag är jätteglad att hon gjorde det för att jag gillar den här som fan. Så det är därför jag valde att vi skulle se den här. Mm. Och som sagt, det handlar om irländsk präst Father O'Grady i USA. Och hans lilla släng av pedofili. Det handlar om egentligen så, alltså, det är inte han, om vi säger så, som är den onda i filmen, eller vad ska man säga, alltså antagonisten. Utan Father O'Grady i det här fallet är mer ett medel, ett verktyg för att visa att okej, såna här saker har hänt inom den katolska kyrkan. Men den riktiga boven är ju kyrkan själv, alltså institutionen över den här prästen O'Grady.
Det är ju, påven är sista bossen, kan man säga.
Precis, ja. Någon sån Devil May Cry grej.
Sitter vi och skrattar igen så här.
Nej, men så att den filmen försöker ju visa mer på bristerna och problemen inom kyrkan som institution än just den här ena personen som har gått runt och våldtagit barn i årtionden i USA med kyrkan som försöker dölja det hellre än att lösa problemet.
Jo, men du har ju rätt i att han är ju en sjuk individ, och de är ju liksom skurkarna, får man säga då, i och med att de
blundar för henne nästan.
De till och med han ber om att få hjälp, och de väljer att nej, vi måste tysta ner här istället.
Mm.
Vi skickar dig till ett annat ställe där det finns massa barn.
Han får åka på turné där runt USA. Liksom.
Det blir någon slags Indiana Jones-grej av det hela, man får följa en slags,
ja, det skulle
från stad till stad liksom, hur han åker.
Ja, fy fan. Och det här leds ju in i den stora härvan av det stora problemet med katolska präster. Och
precis, att det är inte bara den här killen, utan det är bara, han är en i mängden.
Ja, precis. Men som du säger, så man leds in i det via honom. Om man har varit lite dåligt påläst, så kan man ju anta att det bara är han som är problemet i början.
Så är det ju inte.
Så är det verkligen inte.
Men, och det är så kul också. Kul känns fel att använda i sånt här sammanhang, men just den, att den här filmen fokuserar på bristerna inom kyrkan, eller rättare sagt kyrkans brist på vilja att acceptera det här och lösa problemet, att det känns som att de har fingrarna i öronen och bara nej, lalalala, vi hör ingenting, vi finns inte, istället för att ta tag i problemet. Så det är kul nu när de håller på att välja ny påve, så lämnades en lista till kardinal i Vatikanen från en förening som heter SNAP. Jag tror det står för Survivors Networks for Those Abused by Priests. Alltså folk som har blivit våldtagna av präster som barn. Deras liksom stödgrupp och deras nätverk. Och de har lämnat en lista till Vatikanen på 14 kardinaler som absolut inte får bli påve, enligt de liksom folk som har antingen blivit anklagade för våldtäkter på barn, eller folk som bara har uttalat sig illa om såna här fall, eller folk som har försökt dölja såna här fall. Och Vatikanens svar på det här är att inte att säga okej, vi ska kolla på den här listan, och så även om de bara tänker skita i den och säger vi ska kolla på den listan, utan Vatikanens svar är men den här gruppen har ingen trovärdighet. Man bara, det här är en grupp med folk som blivit våldtagna av präster. Hur kan ni säga att de inte har trovärdighet?
Oh.
Bara, acceptera, ni har ett problem. Lös det, för Guds skull.
För Guds skull?
Ja, faktiskt. Men seriöst.
Ja. Tommy, du är lite avvaktande.
Ja, får jag ta rampljuset lite?
Absolut.
Ja, snabbt här. Det här är första filmen någonsin som jag har pausat, alltså efter en minut, och gick iväg och hämtade ett anteckningsblock faktiskt, för jag skulle så man har hört massor med så här recensenter när de sitter på bio och sånt, att de sitter och skriver ner små notes under filmen. Så jag kände att jag vill prova det, för jag upptäckte ett stort problem med filmen redan i inledning efter 5 sekunder.
Okej.
Och jag skriver faktiskt en lista här, eller massor med punkter. Jag kan ju säga först, jag tycker inte alls om den här filmen. Jag tycker den är jättedålig. Verkligen. Det är ett jättejobbigt och starkt ämne de tar upp. Men samtidigt så är man ju redan medveten om det här. Och jag tycker ändå, som regissör eller som journalist, som Amy Berg är för den här filmen, så har du ändå ett ansvar och ifrågasätter här, vilket jag tycker hon misslyckas katastrofalt med. Det enda hon gör är att sätta på en kamera, så får massor med offer bara sitta och prata ut, men Hon gör ingenting åt saken. Men hur som helst, jag drar upp punkten lite snabbt. Öppning har jag skrivit. Det är ju Lionsgate som producerar den här filmen.
Mm.
Lionsgates trullelutt-melodi går något liknande så här. Så här glad, klassisk, så här, jag vet inte, pampig musik. Att nu kommer ni se en familjefilm allihopa. Jag tycker det är helt sjukt för det första att de har med det när det är sånt här ämne liksom. Ja, nu kommer en film om pedofili som är i kyrkan. Först lite skön musik, vilket är helt jävla vidrigt. Och sen tar det bara 20 minuter tills de får tag i den här prästen, irländaren Oliver. Och gör någon slags reality-grej att de följer honom på gatan. Jag tycker det är så fult och fekt att de lockar honom och tar en synk med honom utanför en lekpark. Alltså de har honom framför kameran. Och i bakgrunden så har de massor med barn som leker. Bara för att de ska säga, titta vad nära han är. Liksom.
Ja, men det är ju ändå medvetet. Alltså, jag förstår vad du menar. Men jag tycker så här att det är en av de äckligaste scenerna i filmen. Inte bara för att det är cheap. Men för att han är ju på fri fot.
Jo,
han kan ju gå vart fan han vill. Han kan hänga på lekparker ifall han vill.
Jo, men det känns inte autentiskt. Jag tycker då kan de lika gärna säga det. Alltså, frågesätter jag nu, vad känner du när du är... Det är det som är problemet med filmen. Hon, regissören, alltså de här prästerna som ska stå till svars och sånt, särskilt Oliver, han får ju säga friord. Han låter ju nästan som han är oskyldig när hon pratar. Ja, vänta. Jag hör ju aldrig hennes röst, typ såhär, men fattar du inte vad jag har gjort? Alltså, du har ju förstört fan flera familjer. Jag hör aldrig henne. Det jag önskar är någon slags såhär, Michael Moore-grej, att såhär, ifrågasätta och ställa dem mot väggen. Men hon gör ju inte det, utan de får säga... fin belysning när han sitter vid sitt skrivbord och skriver brev och det är så här kyrklig musik i bakgrunden. Jag vet att jag tycker det är fult. Jag tycker det är riktigt jävla fult och fekt av henne faktiskt.
Alltså
och
han sen... framstår ju verkligen inte som en skurk i det här scenariot. Han är liksom, han ses nästan som en snäll liten gubbe som bara har råkat våldta barn. Och jag förstår precis vad du menar och jag tänkte faktiskt också på det. Och jag tror problemet är också att han inte ser sig själv som ett monster. Alltså, han verkar ha en väldigt konstig inställning till det han har gjort. Och de pratar ju om det i en scen också. Att de frågar honom, varför är du så här distanserad? Är det för att du liksom vill glömma eller för att du liksom tror att du inte har gjort någonting fel? Han bara, nej, det är för att jag vill glömma. Och jag vill inte, alltså för min egen sanity vill jag inte liksom komma för nära det jag faktiskt har gjort. Men det de gör riktigt, riktigt dåligt nu när vi ändå pratar om det här, och jag tycker att du har en väldigt, väldigt stark poäng. Det de gör är, och det här är absolut jättekonstigt, när de pratar om den här Father O'Grady så verkar ju han så jävla snäll. Och sen helt plötsligt så kommer det fram såna små detaljer som sagt, han verkar ju som en snäll gubbe, bra belysning, trevlig liksom. Sen kommer det fram såna små detaljer som att han har våldtagit en 9 månader gammal bebis. Det kommer fram detaljer som att han tydligen har varit våldsam mot barnen. Och inte bara snäll som han har sagt. Och varför trycker de inte vidare på det? Alltså, de blåser ju bara förbi. Det är bara i förbifarten. Så bara, ja. Just det, förresten, han våldtog en 9 månader bebis.
Ja, men precis. Det är min nästa punkt här faktiskt.
Mm.
Det är en familj som heter Howard som inte vill vara med i den här filmen utan skickar bara ett brev. Och hur behandlar de? De skickar ett jättelångt brev och det de behandlar är att en kamera tiltar förbi brevet lite snabbt. Och så säger någon så här, eller står en text, Howard-familjen vill inte vara med men de skickar ett brev och önskar oss lycka till. Och då är det så här, okay.
De skickade ju alla rapporter om vad som hade hänt. De ville inte vara med på filmen. De skickade alla rapporter och alla polisanmälningar och alla dokument om det som hade hänt. Det var det.
Jo, men det gick så sjukt snabbt. Det var så här bara en tiltning förbi och sen var det så här inzoomat på lite så här ord och några meningar. Och så här, vad fan är det som händer här? Vilka var de och vad hände där egentligen? Och det får du också bara, precis som du säger, bara förbifarten. Och det är här min andra punkt är, regissören/journalisten måste fråga, varför? Alltså, du har ju ett ansvar ändå som journalist. Alltså, det känns som hon bara tänker så här, ja, men det här är ett jättehäpt ämne, liksom, präster som våldtar barn, liksom, så här. Men då är det så här, okej, vi vet om att det finns det. Det har man vetat fan flera, det är inget nytt det här. Det är inget sensationellt, det finns ju. Pedofiler finns ju fan överallt. Finns ju fan som lärare, finns ju som bilmekaniker. De finns ju överallt, det är ju inte bara präster som håller på med det. Så hon måste ju fråga, särskilt de här prästerna och andra, varför gör ni så här? Vad är det som pågår i ert jävla huvud när ni gör det här? Vad tänker ni med? Och det gör hon ju inte. Hon ställer ju aldrig frågan varför. Utan det är
men
så här,
som sagt, så är det ju inte det som är problemet i filmen. Filmens fokus är ju inte på varför finns det pedofilpresser. De pratar lite snabbt om det också med en psykolog i filmen. Men som sagt, fokuset är ju inte på varför våldtar präster barn. Utan fokuset är på varför låtsas kyrkan som att präster inte våldtar barn.
Jo, men det är också en varför också. Det är det jag menar. Det är ju massor med varför hon måste ställa.
Men allt... pratar ju om det också, om karriärsval och makt och så här. Till exempel han som var biskop för Oliver O'Grady i hans område ville ju bli ärkebiskop. Och då kan han inte ha en sån här skandal, så därför håller vi tyst om det. Det är sådana saker. Men igen, de pratar om det.
Då tar de in folk som får liksom så här spekulera, journalister och advokater och sånt där. Men de tar ju inte in en kamera och ställer liksom de som är, alltså de elaka, vad ska man säga, antagonisterna i det här. Och liksom, hörru, vad fan är det som händer? Varför gör ni det? Vad fan håller ni på med? Och jag tycker det är liksom,
om Michael Moore,
ja, om Michael Moore lyckas liksom komma fram, alltså lyckas tränga sig framför journalister och komma fram till George Bush och ställa typ så här: hej, George Bush, det är jag som är Michael Moore. Han gör ju det i Fahrenheit, gör han ju till exempel. Mm. Då måste ju fan de kunna komma åt några präster och de som sitter högt upp. Det är ju, de bor ju någonstans.
De pratar om dem men inte med dem.
Precis, det är ju sån jävla dålig research eller vad som helst, att de måste ju kunna kolla upp var de bor någonstans och sitta och vänta på tills de kommer ut i sitt hus eller någonting och sätt på kameran, följ efter dem. Tja, vi kommer härifrån. Varför håller ni på sådana här? Vad fan är det som händer? Och om de inte vill svara när kameran rullar eller liksom försöker slinga sig bort. Okej, det är fine. Men då har ni ändå ställt frågan. Och då framstår ju de också som ett jävla as att de försöker smita undan. Men det är inget sånt. Utan det är bara massor med kameror på stativ och folk som
det
sitter
kommer upp en, det kommer upp en snabb text. Typ, den här personen vill inte vara med på intervju.
Och där har vi min nästa punkt. De här snabba texterna. Den här prästen skickar en inbjudan, Oliver, till de här barnen som han har antastat och våldtagit, att han vill träffa dem igen. Skriver han ett brev till dem privat och så skickar han iväg det till dem och de får det. Och sen står sen kommer upp en text där det står så här: 2 veckor senare så avböjde han inbjudan och vill inte träffa dem. Och sen fortsätter bara historien. Och då är det så här: okej, ni har Oliver, ni kan intervjua honom, ni vet var han bor. Varför vill han inte göra det? Varför vågar han inte göra det? Varför står du inte för det här? Varför får du inte träffa dem mer plötsligt? Fortsätter du med det här nu eller vadå? Det är ju så jävla, jag vet inte, jag tycker det är ju svindåligt regi allting, journalistarbete, det är ju värdelöst. Och sen att de försöker bara genom klippningen, genom slut, alltså jag blev tokig på sånt där. En sista bilden i den här filmen är ett Jesuskors, att de tiltar upp kameran sakta, den Jesuskorset, när Jesus hänger på korset. Och så kör de Leonard Cohens Halleluja. Jag vet inte vilken version de kör. Det är inte Jeff Buckley. Det är någon Halleluja. Och då är det så här: okej, vad handlar Halleluja-låten? Jo, det handlar om David som hittar en, liksom, ett hemligt akkord och spelar den för sin flickvän. Det har ju inget så här religiöst att göra förutom att de sjunger Halleluja i den. Och du säger, men de sjunger Halleluja i den. Nu blir det lite vemodigt att ha med den. Men vad fan, texten, vad det, låten egentligen handlar om, har ju ingenting med vad liksom filmen handlar om. Det känns som de bara liksom, jag hatar den här
gacha-journalistiken. Låt med Halleluja.
Liksom. Jag vet inte, den här gacha-journalistiken, den är så vidrig tycker jag ändå. Jag tycker, visst, det är ett superviktigt ämne, men jag tycker de behandlar det som jävla idioter. Det känns som de bara gör det här för att liksom säga, det här kommer vi bli svinkända på, det här är tungt. Och jag tycker det, jag ser igenom det. Jag tycker det är fitt vidrigt faktiskt.
Ja. Starka åsikter.
Ja, jag vet det. Jag tycker det här är nog bland det värsta jag sett, alltså.
Jag har aldrig hört dig så här upprörd.
Nej, men jag blir jätteförbannad. Sen blir jag ännu mer förbannad när hon nu släppte en till dokumentär som heter West of Memphis, som ju handlar om de här tre barnen som dödade massor med barn. Jag kommer inte ihåg vad fan heter originaldokumentären nu igen. Åh, herregud, det är de som är Blavich.
Paradise Lost. Nej.
Paradise Lost, tack så jättemycket. Som, Paradise Lost är en trilogi där de har följt den här rättegången sen så här, slutet av, eller början av 90-talet kanske. Där det är tre barn som utges för att vara satanister för att de lyssnar på hårdrocksmusik. Och sen är det någon som har blivit, några andra barn som har blivit mördade. Sen har de åkt in i fängelset bara för att liksom...
De
lyssnar på Metallica och sånt. Och det hon har gjort nu är att släppa en dokumentär som heter West of Memphis. De liksom så sammanfattar allting. Och hon vart även Oscars nominerad för den också, vilket är helt sjukt. Så hon har bara pissat i ansiktet på allt så här 20 års arbete som de här två killarna har gjort för Paradise Lost-trilogin. Och typ så sammanställt i en film. Jag vet inte, jag tycker det är så, jag blir så jävla förbannad på henne alltså.
Slappt arbete eller liksom.
Ja, minst sagt. Hon försöker bara ta åt sig cred över någonting som man redan vet om redan. Och försöka hitta en ny vinkel på det. Men det gör inget, det är ingenting här som är nytt eller originellt. Att man så här, chippar efter annat. Oj, är det så här? Men vad fan, det här vet vi om. Visste inte du det, kan jag frågasätta henne. Vet inte du om det här?
Jag kommer mest att tänka på den roliga South Park-episoden när det är en trend då, det här med de här katolska prästerna då, som antastar barn, och sen så ska de åka till Rom där och så kommer det ut en stor jävla spindel som är då den ledaren för den katolska kyrkan. Det är, jag vet inte vad jag vill säga om det, men den var vassare på något sätt än vad det här var. Alltså jag tyckte inte att den var dålig, den här. Jag tycker att det finns vissa starka scener. Mest att han är, han prästen, att han framstår som så normal. Och sen så kommer de här grejerna, man kan inte riktigt fatta att han är kapabel.
Det är samma person.
Att det är samma person. Det är skrämmande. Det känns som att det som saknas... För mig är den här lilla extra pushen för att den ska liksom lyftas upp för att bli en riktigt bra dokumentär. Vi kanske inte behöver säga liksom slutet, men det byggs upp till någonting på slutet som inte kommer.
Det rinner
lite. Aha, verkligen. Också så här, någonting de måste göra åt det, tycker jag.
Ja, det var ett antiklimax.
Ja, det var så här, okej. Nu åker vi hem och hoppas på att få den där Oscar.
Jag tycker ju om den här dokumentären. Jag förstår ju precis vad Tommy menar, men jag tycker ändå att den är bra. Liksom. Och sen har jag inte mycket mer att säga om det. Alltså, jag håller med om alla punkter som Tommy faktiskt pratar om. Men personligen så tycker jag att den är helt okej också. Just för att den pekar på kyrkan och inte på personerna.
Mm.
Ja. Det är det jag tycker är bäst med dokumentären i alla fall. Det är svårt att följa Thomas rant.
Jag vet inte, jag har varit så provocerad efter, på direkt. Jag var helt tokig, började klättra på väggarna och sånt. Men ja... Jag kan ju säga att den finns på Netflix annars. Ja, och vi har väl sparat det bästa till sist då, eller hur?
Så brukar det funka, men inte i det här fallet.
Jaha. Då går vi vidare till Niklas lista då.
Som också är skitdålig. Så avslutar vi programmet. Nej, vi ska prata om Silent Hill Revelation 3D. Som då är nog mitt val i den här podcast-purin. Eller vad det var Emilio skulle säga.
Och också anledningen till varför Niklas får sparken från och med nästa avsnitt.
Ja, det är mitt sista avsnitt där. Men vi ska försöka...
And there was much rejoicing. Yay.
Ja, nej, men jag kände att... lite skön skräck, tv-spelsinfluerad också, skulle väl sitta fint. Det gjorde det kanske inte, men vi kan köra lite background bara på Silent Hill-spelen då, som den här filmen bygger på. Det här är en
ni är väl stora fans, du och Tommy?
Vi är jättestora fans.
Verkligen. En av de bästa spelserierna någonsin. Då räknar vi förstås bara med de tre första.
Ja, sen har det kommit urvattnade versioner och konstiga spin-offs. Men alltså, som originaltrilogin bröt ju verkligen ny mark för tv-spel och var verkligen en injektion för skräckgenren. Den hämtade ju dels influenser från Twin Peaks, men även Jacob's Ladder, som är en jättebra skräckfilm som jag kan rekommendera. Och till skillnad från till exempel Resident Evil-spelen så var det väl mer psykologisk skräck i de här spelen. Väldigt bra musik också med blandat med industri och rock på ett effektfullt sätt.
Akira Yamaoka kan man ju bara... finns ju på, ja, precis, men det finns ju på Spotify. Det är ju någonting man måste lyssna på.
Ja, fantastisk spelmusik där. Men sen har det då gjorts filmer också av de här spelen. Första filmen kom för...
kan det vara? Exakt 6 år sedan.
6 år sedan, okej. Okay, tack. Blev väl en liten hit då kanske, i och med att nu kommer uppföljaren.
Alltså den är, om vi pratar snabbt om ettan, den är inte alls hemsk för att vara en tv-spelsfilm?
Nej, alltså den är helt okej. Okay. Alltså jag såg om den för inte så länge sedan och den är förvisso snygg, men jag kan inte påstå att jag tycker att det är en så bra film. Men...
jag såg också om den faktiskt.
Vad tyckte du då?
Jag såg den på bio första gången och sen såg jag om den här, alltså 6 år efteråt, innan jag skulle se tvåan. Och då var den inte så jävla bra som jag kommer ihåg. Alltså den, jag för mig att jag gillar den i alla fall lite när jag såg den på bio. Men det kanske är den här rosa glasögonen, jag vet inte. Men de här kärleken för Silent Hill-serien jag har.
Ja, men det är samma
att man blir lite så här förlåten bara för att den har den Silent Hill-stämpeln på den.
Ja.
Och sen kommer jag ihåg att jag var ju så jävla peppad för första filmen alltså. För första var det ju en rätt så bra regissör, trodde jag. Även han som hade gjort Vargarnas pakt, den här fransmannen är det väl, Christoph Gans heter han där för mig, som fick ta på sig. Och han, jag kommer ihåg en intervju jag läste med honom, kanske var Empire eller någonting, så sa han så här: Silent Hill är världens bästa spel, jag är helt tokig i de spelen. Tänkte jag så här, det här kommer bli perfekt.
Ja, nu kommer i alla fall tvåan då, 6 år senare. Sean Bean, som var med i första filmen, är med här också. Han spelar då pappa till den här tjejen Heather. Vi kan säga att storyn är lyft delvis från Silent Hill 3-spelet. Men det finns ju även lite fanservice i och med att till exempel... visst är det andra spelet, Tommy, när man går in i ett rum fullt av skyltdockor. Och så är det typ... och så hör man ett skrik och så är det, har skyltdockorna tappat huvudet eller vad det är.
Ja, det är det.
Det är väl en liten hommage till den scenen med den här filmen också. Så de har tagit, blandat lite.
Ettan också, när de är så här, nöjesfält med kaniner.
Nej, det är trean.
Det är trean, okej. För jag har bara testat spelen och det är så här grejer som jag kommer ihåg. Bland annat de där jävla kaninerna.
Mm. Fast kaninerna har inte spelat så stor roll i spelet väl? De har ju bara...
nej, det är bara att de var med i en scen.
Ja.
Ja. Den
är det är det jag spelar.
Här är ju inflation på kaniner nästan.
Ja,
fan vad mycket kaniner det var.
I alla fall, Sean Bean blir kidnappad av en kult från staden Silent Hill. Som gör då att Heather måste åka dit och rädda sin pappa. Och roligare än så...
vilket är precis vad kulten vill.
Ja, men precis.
Alltså kan vi bara direkt säga att det här är en jävla fucking skitfilm.
Ja, den var
bra. Så att det är klart. Det här är riktig jävla fucking sörja.
Okej, men det var väl rätt så uppenbart att vi skulle tycka så. Kan vi inte göra det lite svårare för oss då? Kan vi inte säga vad som är bra med filmen?
Det är svårt, men vi kan försöka.
Ja, jag kan ju säga att musiken är bra som är influerad av Akira Yamaokas musik. Det är någon slags här remastered.
Ja, fast jag tänkte säga att jag börjar tycka att Silent Hill, musiken från spelen, jag tycker att det stör när man hör att det är just de låtarna som kommer i filmerna. För jag förknippar dem så starkt med spelen, så när det kommer de här pianomusiken, då, jag vet inte, då tas jag ur filmen på något sätt.
Jaha, du tycker inte det är stämningsfullt då?
Nej, jag tycker inte det.
Hur är vi Silent Hill? För det är ändå en slags signering på liksom vad som definierar Silent Hill, tycker jag.
Ja, men nej, jag känner att det är mest fanservice på något sätt.
Okay.
Jag tycker inte att det funkar längre. Så, ja, det var inte så lätt det här att hitta positiva. Alltså det finns ju skådisar som jag gillar här. Typ Carrie Ann Moss är med. Lite tråkigt att hon inte får bättre roller längre. Efter Matrix-trilogin.
Fan vad deprimerad hon måste vara.
Ja, förmodligen.
Vi har ju två Game of Thrones-skådisar. Kit Harington och Sean Bean.
Mm. Jon Snow då, han känns ju ganska bortkommen i det här sammanhanget.
Skit, konstig accent har han också.
Ja, jag saknar hans skägg.
Mm, det ser lite fel ut.
Ja.
Men alltså grejen är, jag såg den här filmen. Jag har faktiskt sett den 2 gånger den här veckan.
Ja, men du ser.
Ja, nej, okej. För att först såg jag den och jag mådde dåligt. Och jag satt och rage smsade Niklas.
Ja.
Tror jag fick ett 10-15 sms med bara så här skit om den här filmen. Sen såg jag faktiskt om den med en polare för några dagar sedan. Med en flaska vin, lite cider, ett par öl.
Varför valde ni den här?
För att han hade inte sett den. Han är också jättestort Silent Hill-fan. Och jag ville ha en anledning att dricka. Så vi söp till lite och sen kollade vi på filmen. Och vi hade så jävla kul. Alltså det här är en sån här film som är bra om du är full.
Jag såg det också när jag var full med en kompis. Vi hade svintråkigt. Vi satt ju depression. Alltså vi drack jättemycket. Men det känns som vi var ju aldrig fulla. Silent Hill-filmen sög ur all alkohol från oss.
Ja, det är skitkul när vi bara kollar på hur jävla dåligt allting är gjort.
Intressant, intressant.
Dåliga repliker och dåligt skådespel. Till och med Sean Bean är dålig i den här filmen. Och han är ju mycket bättre än så här. Jag fattar inte vad som har hänt. Men ja, nej, fan, full så kan man nog se den här filmen.
Om det är något som man skulle få fram som bra så är det väl att det är rätt snygg monsterdesign. De här sjuksköterskorna är ju snygga. Fast det har vi faktiskt... De är ju väldigt fina, men de har vi sett redan i första filmen. Så det blir ju inte liksom samma grej att se dem.
Vad var grejen med att de stönade så jävla mycket?
Ja,
det var lite så här robot.
Ah, sen så började de hugga med skalpellerna.
Jag var ju peppad på den här filmen när jag fick höra om vad den skulle handla om. Att man visste att det var Heather som skulle vara huvudrollen. Så tänkte jag, yes, nu är det Silent Hill 2. För det första är ju Silent Hill 2, eller Silent Hill 3 menar jag. Men för det första är Silent Hill 2 det bästa spelet med bästa handling tycker jag. Men jag tycker 3:an är ju extremt jävla bra för det knyter ihop säcken med första spelet.
Ja, verkligen. Det är en smart trilogi där. Jag håller med om att 2:an är bäst, men 3:an var överraskande bra faktiskt.
Ja, de hade gjort så. Då var jag väldigt intresserad hur de skulle knyta ihop säcken. Eftersom både Heather och hennes pappa spelar extremt stor roll ju i Silent Hill-universumet.
Mm.
Men jag vet inte, de utnyttjar inte det alls. Alltså. Hon var ju bara en blåst tjej. Blåst igen väl inte kanske, men en tjej som springer runt och blir jagad konstant i 1,5 timme nästan.
Ja, och han var knappt med.
Ja, han försvinner rätt så snabbt. Han var väl och jag vet inte. Jag tänkte säga spela in Game of Thrones säsong 3 men han är ju död.
Ja, men fan han spelar in det här på en eftermiddag.
Ja. Ja. Det var alltså, jag vet inte.
Utan att säga någonting mer, alltså slutstriden.
Grejen är, det är det här som är värsta också. Jag kommer inte ihåg så jävla mycket om den här filmen. Det är därför jag är lite tyst här i bakgrunden och håller bara prata om tv-spelen. För jag såg den kanske för, vad kan det vara, 3 veckor sedan eller något liknande. Men jag har ingen minne av den alltså, alls. Jag kommer ihåg den här killen hon träffade, men jag kommer inte ihåg hur den slutade.
Vad hände? Vad hände i slutscenen? Jag har faktiskt glömt av. Alltså, jag såg den för några dagar sedan.
Ja, men alltså, nej, men kan man spoila det? Nej. Alltså men det är riktigt jävla värdelöst. Alltså det är otroligt jävla antiklimax.
Fuck it, vi spoilar det. Spoilervarning nu, så folk som ser den här filmen får spola fram 30 sekunder säger vi då.
Ja. Okej. Slutstriden är i alla fall att Heather möter Alessa, eller Sharon är det egentligen, som möter Alessa och sen kramas de i 30 sekunder och sen dör Alessa.
Jag kommer inte ihåg det.
De kramas i 30 sekunder och sen dör Alessa.
Ja, det är någonting, det är det där lilla barnet också som signerar Silent Hill.
Ja, men alltså det är de kramas i 30 sekunder och sen är det slut.
Jag har kommit på en rätt så bra grej med filmen just nu. Och det är precis slutet på filmen, alltså den sista 3 sekunderna. Jag vet inte, det här kan
gick över fängelsetransporten.
Vad sa du?
Med fängelsetransporten.
Precis. Och det är ju så nästa Silent Hill-spel öppnar ju. Att det är ett gäng, att det är den här fängelsetransporten som åker in i Silent Hill. Och så spelar man ju en huvudperson som sitter i fängelset där i bussen. Yes. Så de knyter ihop med kommande spelet. Det är ju redan släppt ju, men...
Så det kanske kommer en Silent Hill 3 då, baserat på det? Är det vi ska tolka det som?
Vi fick en till upplägg för en uppföljare.
Ja, men det var det jag menar. Att de peggar upp det för att det skulle kunna komma en till Silent Hill.
Ja, men de har gjort det 2 gånger i den filmen.
2 gånger?
Ja, dels fängelsetransporten och dels en annan grej precis innan det. Som är 2 helt olika stories som båda hintar om
att... I tv-spel, eller hur?
Vad sa du?
som är med i tv-spelen.
Nej. Alltså bara i filmen att så här, okej, nu kommer det bli en till. De gör en hint till Silent Hill 1, har jag för mig. Nej, fast inte riktigt. Men ja, typ.
Okej, för fängelsetransporten finns det ju redan. Alltså, det, ja. Det kommer de aldrig filma ju. Det kommer inte bli en ny film om det, för det finns ju tv-spel om det. Det är ju det de menat, liksom. Om ni vill veta vad som händer med den här, då får ni ju spela Silent Hill 8. Ja, men det är ju så.
Ja.
Jaha.
Nej, men det är ju en annan innan det som är upplägg för en till film.
Niklas, vi ska kalla oss liksom så här Silent Hill-fans då. Vad ska man göra då för att Silent Hill-film ska bli bra, eller den här serien? Det är ju ändå den... Det går ju ändå att göra, känns det som. Den är ju inte så svår, eftersom det spelas väldigt mycket miljö och karaktärerna.
Vi berörde ju det tidigare, att tvåan är ju det spelet som har det överlägset bästa manuset.
Herregud.
Riktigt starkt och gripande. Man borde kunna göra någonting byggt på tvåan. Och det är alltså, våga göra lite mer, lägg tonvikten på det psykologiska. Inte så många liksom sjuksköterskor som springer och jagar så här liksom.
Fast de är nice.
De är nice, men det blir ju lite för mycket, som i den här filmen.
Det räckte nästan med att ha dem i eftertexterna dock.
Ja, jag kommer inte ens ihåg eftertexterna.
Men... jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men precis. Silent Hill 2 ska man försöka göra filma. Men jag tänkte att man skulle ha Twin Peaks dialog. Nej, inte dialogen. Jag vet inte. Men tryck in lite mer karaktärer som är lite förvirrade i den här staden och försöker lösa det här mysteriumet. Mm. Och ta bort de här monsterna. Monsterna behöver inte vara med faktiskt. Nej. Alls. Utan sådana fall det här lite mer psykologiska skräcket. Att det är någon... Smockan hänger i luften liksom konstant.
Jag älskar den jävla smockan. Men det var ju lite det de gjorde i första filmen versus den här. Att i första filmen så var det mindre monster. Och mer bara tung stämning. Här var det ingen stämning. Och bara försökte proppa in så många konstiga monster som möjligt.
Ja, för Silent Hill-spelen har ju... Det är ju det som är så bra med Silent Hill-spelen. Att det har varit mycket så här, springa runt i korridorer, låsa upp dörrar, lösa lite gåtor. Och helt plötsligt så kommer någon sjuk jävla grej och håller på att jaga in i korridoren som man springer ifrån. Eller dör. Men det är ju det som är så bra i spelen. Att det blir aldrig så här inflation på monsterna. Utan de kommer lite då och då. Och det är det som är problemet. Det här känns bara massor med monster och massor med människosoldater och sånt där.
Men det är så, och sen är det ju sjukt många, vi måste nämna det här, det är ju sjukt många logiska brister i det här. Just med det du säger, till exempel de här människosoldaterna, det är jättekonstiga scener som bara är så, men varför i helvete? Nej, det är okej. Min favorit i den här filmen är när Jon Snow ger sin jacka till den frysande Heather och har en till fucking jacka under sin egen jacka. Vem har det? Vem går runt med två jackor så att man kan ge den första till någon annan?
Jon Snow.
Han har två jackor på sig.
Det känns som du ska göra nästan som en internetmemo eller så här, 9-gag-grej.
Two Jacks John.
Ja, där knyter vi ihop det. Nu måste vi gå in på listan.
Ja, då är det Emilios hatsegment där vi ska gå vidare till. Och det är ju en lista. Eller veckans lista.
Mm. Och det är jag som är...
Ja, det är bara det hatsegmentet när det är jag som ska göra listan.
Ja, men det är ju det.
Ja,
vi fattar det också. Att göra en lista, det är ju liksom det jobbiga. Det är ju, ligger ju i titeln, att göra en lista. Du måste göra någonting. Det är inte våran starka sida.
Varsågod, Niklas.
Får vi se. I'm gonna prove you wrong. Med anledning av Silent Hill-debaklet så tänkte jag göra en lista på andra tv-spelsfilmer som är på ingång men som bör läggas ner innan de kommer. Och jag tror nästan att de här filmerna kommer att läggas ner. Det finns filmer, eller om man säger så, Halo och Bioshock till exempel har varit spelserier som har varit på gång väldigt länge men som aldrig verkar bli av. Metal Gear Solid också, tror jag.
Det coolaste med Halo var väl att Neil Blomkamp var ju väldigt mycket snack om att han skulle regissera den ju.
Ja, och Pete Jackson var väl inblandad på något sätt.
Som producent. Ja,
men det lades på is, så att säga. Film nummer tre då. Är en film som verkar ha fastnat i det här in development-stadiet. Och det är Shadow of the Colossus. Som är ett sjukt bra spel. Men jag tror verkligen inte att det skulle göra sig för en film. Jag tror de skulle förstöra hela det som är så magiskt med spelet. Det var ju Chronicle-regissören Josh Trank som ryktades vara inblandad. Men nu tror jag inte att han gör väl Fantastiska Fyran följande istället. Skitsamma. Men alltså, det är ett lysande koncept som spel. I och med att man åker runt på de här slätterna och ska dräpa 16 bossar.
Bemästra nästan.
Ja, man bemästrar dem. Man klättrar upp på dem och dödar dem. De är ju enorma, de här kolosserna. Bossar är ju ett fundamentalt inslag i spel. För det markerar ju ett avslutat kapitel och början på nästa nivå av spelet. Liksom. Men i en film, jag kan inte se något tråkigare upplägg än att han ska åka runt från boss till boss och klättra på de här stora stenfigurerna. Det känns så sjukt repetitivt. Och det är liksom... Det funkar inte det här i film, tycker jag. Spelkoncept funkar i spel, men ibland inte i film. Därför måste man våga göra, liksom, ta nya grepp om man ska tolka ett spelvarumärke.
Kanske använda det i samma universum, men inte samma karaktär och samma story.
Ja, men precis. Och inte hålla på med så jävla mycket fanservice hela tiden som ska...
Innan du går på tvåan då, bara för att vara lite nyfiken. Jag vet inte om den är också in development, det är möjligt att den är. Men samma spelföretag, vad heter de? Ico?
Team
Ico. Ja. Vad tror du om filmen Ico?
Det blir en tyst historia. Det blir som den här järntrean som går runt och inte säger ingenting. Eller nej, i och för sig, de... Ja, nej.
Jag tänker att det kanske blir som första 5 minuterna i app. Gripande.
Ja. Och resten blir mediokert.
Marcus från Har inte sett den hade ju 5.
Ja, det är mycket möjligt.
Plats nummer 2.
Ja, J.J. Abrams ska enligt uppgift...
Herregud vad trött jag är på honom.
Ja.
Ja, förlåt.
Han har mycket, mycket i luften just nu. Dels så... Ja, vi har ju Star Wars och Star Trek. Men nu snackas det om att han ska göra film av Valves spel. Dels Half-Life, men också Portal. Och det här Portal-spelet är jag väldigt skeptisk till. Det är ett slags pusselspel där en sån skenande AI-dator spelar väldigt stor roll.
Det är ett sjukt bra spel.
Oerhört bra.
Men Gladius. Jag tror inte det ska vara i någon annan, något annat medium än spel. Alltså.
Gladius som gör en liten cameo tydligen i den här Pacific Rim har vi ju sett i trailern.
Just det. Det är lite kul.
Gladius kanske.
Gladius, ja. Ja, men har ni sett filmen Cube? Jag tror den är fransk eventuellt. När det är ett gäng människor som ska ta sig ur en labyrint och så är det en massa fällor.
Självklart.
Den tyckte jag ändå var en kul grej på temat. Funkade som film. Det skulle vara om man gör något sånt med Portal, men det, jag ser verkligen inte att det ska funka. Typ som 2001 känsla fast i en så grå och tråkig miljö.
Jag ser bara folk som försöker rymma från ett labb och så sitter de i typ så här, i större delen av filmen och skickar portaler och försöker lista ut hur de ska ta sig ur det här rummet och bara trial and error.
Ja.
Det är ju liksom, nej.
Grejen är, jag läste ju om det här mötet som han, vad heter han, Gabe Newell heter han väl som startade Valve och Half-Life och sånt. När han och J.J. Abrams gick ut med det här tillsammans och stod och runkade av varandra på scenen och sa att det var de två var de bästa. Vad sa de? Vi är lika smarta, vi vet hur man tänker. Det finns inget bättre team än det här. Stod de och runkade varandra.
Vidrigt. Så det kan funka.
Och Gabe Newell som är rätt så överviktig också. Nästan 200 pannor på honom.
Okay. Ja, jag såg en bild.
Så här, skön datanörd som sitter bara knackar koder i C-sharp eller C++.
Men tror ni Portal skulle funka som...
Nej.
Nej. Eller jag vet inte.
Jag känner lite, alltså, för Portal bygger ju lite på den här 2001 HAL-datorn. Så den känslan att en datorn kommenterar det man gör och så vidare. Och det skulle väl bli någon slags rip-off, kan jag tänka mig, med Portal. Att GLaDOS sitter och kommenterar och blir väl ganska...
Det är just det också som är så bra, att det är GLaDOS som är det man kämpar emot, men att de inte är med alls i spelet förrän liksom precis på slutet, att man bara hör rösten. Det skulle vara astråkigt i en film, tror jag.
Det är inte bara Glados som är så jävla awesome. Det är ju också de här små torrentserna som pratar också. Please don't hurt me. I'm your friend. Och så skjuter de här. De är helt underbara alltså.
Ja.
Please come back.
Ja.
Jag vet inte, jag är ändå, fan jag är nyfiken.
Jag har sålt in det här till dig. Du var, ja, jag vill inte bara egentligen ha Portal 3 då.
Men Niklas, jag är nyfiken egentligen på rangordningen på listan. För första platsen representerar det som verkligen minst av allt skulle funka.
Ja.
Men jag tror ändå Portal skulle funka mycket bättre än Shadow of Colossus.
Ja, jag köper det. Du har rätt.
Du byter plats på dem alltså?
Du byter plats på dem.
Du får ta om dem.
Ja, omtagning. Nej, skitsamma. Ja. Plats 1. World of Warcraft.
Ja, det är ju David Bowie son ju.
Duncan Jones.
Duncan Jones.
Jag vet inte riktigt vad han ska göra med det här projektet. Han har ju viss talang, har vi konstaterat, i Moon och Source Code. Men att han ska göra något sånt här...
Jag kan inte hålla mig, förlåt. Och det man ser framför mig, det här kommer bli så jävla dåligt.
Ja, det är ingen lovande premiss än jag. Det känns alltså dussin fantasy med alver, dvärgar och andra folkslag som ska göra så olika quests och så vidare. Eller ska det då... Vad fan har han tänkt sig? Eller ska det vara typ att det är som... Att man följer massa människor som spelar World of Warcraft, kanske?
Men om du tänker så här då, tänk om det blir någon trilogi typ som en ringen liknande. Man får följa ett så här, slag och sånt och så olika raser.
Fan.
Är ni lite sugen?
Ja. Nej, definitivt inte. Jag satt bara och läste om det här just nu medan ni pratade om att Sam Raimi skulle så här regissera och de räknar
Sam
med...
Sam Raimi? Duncan Jones?
Ja, okej. Okay. Nej, men jag satt och läste det. De har räknat om $220 miljoner budget.
Okej.
Okay. Från Blizzard. Så att det verkar ju vara en stor produktion.
Alltså, nu när jag börjar också researcha lite så är det ju... herregud, det är ju, Blizzard har ju bara pumpat in pengarna säkert. Manusförfattaren är ju ändå inte helt fel. Det är ju han som har skrivit... Charles Levitt, han som har skrivit Blood Diamond-manuset och K-Pax. Vilket är väl helt okej manus ändå. Så det är ju inte en... Det är inte en... Jag vet fan vad jag skulle jämföra.
Alltså, det är ju en stor produktion. Ja, alltså det är väl det som... Silent Hill 2. Nej, Silent Hill Revelation, nej precis. Men grejen är, så jag förstår inte riktigt, för vi har ju redan... Alltså World of Warcraft-konceptet är ju liksom Sagan om ringen igen. Mm. Det blir som kaka på kaka nu, om när Hobbit-trilogin så ska det komma en World of Warcraft-trilogi då, om vi ska spekulera. Det känns som att det kommer bli något sådär dussin fantasy av det hela. På något sätt Eragon, om ni har sett den.
Ja, det... oh, nej, jag har inte sett den, men jag vill inte se den.
Nej. Nej, men jag vet inte. Alltså, och jag känner också att Blizzard kommer ju ha ganska liksom bestämda krav på hur deras varumärke ska liksom behandlas. Det känns som att det kommer bli en väldigt styrd film som ska passa en målgrupp. Och World of Warcrafts målgrupp, jag vet inte Emilio, det är väl du som har koll på MMORPG-genren. Det är väl en av den yngre sorten, eller?
Nej. Det skulle jag definitivt inte säga att det är.
Du spelar ju.
Ja, men jag är inte ensam om det är så. Det är väldigt brett. Väldigt, väldigt brett.
Så du menar att det finns en fanbase varierad?
Men alltså, grejen är att det är också en väldigt kritisk fanbase, tror jag.
Det är det som är problemet också med de här...
Få ta in den här red shirt guy som får skriva manuset, kanske.
Det, nu gick det över huvudet helt på mig.
Under Blizzard har ju någon slags event en gång om året där de sitter och pratar med fansen och sånt.
Mm.
Då är det ju, det här måste ni se på, jag tror den heter Red Shirt Guy eller något liknande. Mm. Så det är någon fet stor kille som reser sig upp i publiken och får en mick och säger typ så här: ursäkta, när jag spelar World of Warcraft häromdagen så är det något stort fel, den här kungen bla 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 har ju sagt det här, men sen senare eller liksom 40-60 timmar in senare i spel så står han för något helt annat. Hur tänkte ni här? Och så ska de svara de som sitter där i panelen så bara well, we don't know actually, I think you're right. Så var de tvungna att gå in och ändra på det. Sen fick han anställning på Blizzard också efteråt.
Han har ju fått en karaktär i spelet också som heter Red Shirt Guy typ, som är honom.
Men han sitter ju typ såhär konjunkturläser nu låren på World of Warcraft.
Man alltså, är ju given som medmanusförfattare eller konsult.
Ja, verkligen. Så här, Directed by Duncan Jones. Written by Richard
Guy. Ja. Ska vi knyta där?
Nej, jag har jag har bara två filmer som jag vet kommer upp. Om jag får bara skjuta av dem lite snabbt. Först är ju Need for Speed. Det luktar ju redan Fast and Furious över hela, gör inte det?
Absolut. Ja, gud. Det var ju det Fast and Furious var typ i början, känns som. Nästan.
Ja, den kan vi ju bara skita i. Den behöver vi inte. Nej. Sen är ju Asteroids ska ju komma också. Det gamla arkadspelet.
Hur ska de tolka, blir det en science fiction epos?
Jag vet inte, men det pratar om att det är Roland Emmerich som ska
Oj, oj, oj.
Hoppas grafiken blir bättre i alla fall, eller vad man kan säga. Specialeffekter.
Ja.
Oh my god.
Emilio, du har inget?
Nej, jag tänkte också på Asteroids faktiskt. Med Battleship som föregångare också, alltså inte ett tv-spel men ett brädspel som man gjort en liten fritolkning av. Just. Så att, ja.
Där måste jag också säga andra spel som är på väg som kan lyckas. Det är ju för det första Deus Ex snackas det om.
Mm, ja, det kanske är lite kul.
Någon slags Blade Runner möter Rob. Och sen Mass Effect ska också filmen ska, det vet jag inte. Det är snack om det i alla fall. Och det vore coolt om det vore om man gör någon slags rymdepos av Mass Effect, en trilogirulle eller någonting. Eftersom spelen är väldigt omtyckta, särskilt för sin story.
Ja, verkligen. Där finns det ju en grund att stå på och göra någonting bra utav.
Verkligen kunna expandera ett universum.
Mm. Mm.
Alltså, behöver ju inte alls. Igen, behöver ju inte ha någonting med originalen att göra. Bara sätta det i det universumet så funkar det ju säkert skitbra.
Ja, det måste kunna vara en regissör som får lite fria tyglar tror jag. Och kunna applicera sina egna idéer. Och inte bara liksom gå spelföretagets väg.
Och som sagt, inte så mycket fanservice.
Nej.
Jag fattar inte hur de tänker när de prioriterar vissa filmer. Jag tänker bara på den här Jake Gyllenhaal-filmen, Prince of Persia. Varför tog de den innan liksom så här Fallout till exempel?
För att den är lätt att göra. Du behöver liksom inte göra någonting. Du bara har en kille som kan springa på väggar så är Prince of Persia.
Ja, men det är miljön och allting.
Det är Disney. Ja, men det är en fin miljö. Det är liksom intressant. Folk gillar det.
Ja, men till Fallout vore det coolare.
Kanske inte. Fallout måste du ha en djupare...
Ja, du förstår. Bredare massa verkligen. Så precis ja. Kanske bättre. Eller jag vet inte. Det beror på hur du gör det.
Mm.
Ja. Ska vi knyta ihop påsen lika bra som Kim Kiduk brukar göra?
Ja, lycka till med det.
Ja. Det kommer inte lyckas med. Vi kan däremot avslöja vad som kommer hända nästa vecka.
Det kan vi göra.
Om Niklas orkar. Du ska ju alltid se filmerna i sista sekund, Niklas. Vi kan ju också avslöja att innan vi spelade in det här avsnittet så klämde du två filmer, Niklas. Det var både Deliver Us From Evil och Peta.
Det är rätt bra, för då har de färskt i minnet. Silent Hill har jag redan glömt bort, för det såg jag för en vecka sedan. Oseriöst.
Ja, verkligen.
Mm.
Så nästa vecka så ska vi faktiskt gå igenom nu den här tv-serien, eller den här fristående tv-serien Black Mirror precis avslutat sin säsong 2, så tänkte vi prata lite om Black Mirror faktiskt, ett avsnitt fokuserat på Black Mirror-avsnitten. Vi tänkte vi börja från titta på säsong 1, så ska vi försöka se hur många vi kan.
Se hur många jag hinner med.
Allt hänger på dig hur bra avsnittet blir. Ja. Hur många du har sett liksom.
Kanske bara...
Jag såg bara första.
Ja, sen blev jag trött.
Nej, men för det är väl 6 avsnitt sammanlagt. 3 avsnitt i säsong 1 och 3 avsnitt i säsong 2. Så vi tycker även att lyssnarna kan väl ändå titta på det här också. Och komma in med lite synpunkter. Ni kan ju mejla oss på tnepod@gmail.com eller skriva till oss på Facebook. Tommy filmar Niklas och Emilio. Och vi kan ju avslöja också, nästa vecka så kommer ju hända någonting särskilt där vi kommer involvera våra lyssnare.
Om allt går bra kommer det hända någonting nästa vecka.
Det är ju nästan.
Ja, lite kanske.
Den tekniska
kommer att ansvar.
Ja. Vi kan inte lova någonting, men vi hoppas att det funkar.
Yes.
Hur som helst så hörs vi nästa vecka och hoppas att ni har tid med oss. Ha det bra, hej.
Hej,
tack för att du lyssnar.
Ja, från... från jag tänkte säga en incestrulle till en annan, men det är kanske lite helt fel. Vi tar om den där.
Ja. lyckas hålla på en spoiler hela tiden och så, i bumpen så bara spoiler. Mm.